Eva Lindell är glad över besök och över att få prata om sin verklighet i över 2 års tid när hon skötte sin man. Närstående vårdarna är långt fler än vi vet idag.
De är sådana här osynliga närstående vårdare.
Eva Lindells man Leif gick bort i våras under coronavåren när allt stängdes ner. Länge kunde han röra sig och gilla att gå ut, berättar Eva.
Han var väldigt duktig att gå. Han ville ut. Det var egentligen när kanske han kände att det var enda som han kunde göra. Han är gammal maratonlöpare. Så det där, mellan tänkte jag att nu skulle jag inte ha haft så lust att fara. Men sen tänkte jag, no, vi far nu när vi en gång ännu kan fara. Så vi gick mycket, men han pratade inte mera då.
Men Leifs demens framskred ändå snabbt och han behövde hjälp med allt. Att stiga upp, att äta, att gå på WC.
Han fick en jättefin vårdplats i Bertahemmet i södra Haga. Men sen var det bara 2,5 veckor så han gick bort. För att han fick lunginflammation och sen ringde sjuksköterskan att medicinen biter inte. Så fick jag prata med läkaren och läkaren frågade att vad är det du vill vi ska göra? Så jag önskade att om det går att byta medicin så då gör vi det, sa läkaren. Men det vet inte mer. Det var egentligen samma kväll sen när de ringde att nu reagerar han inte mer. Och då var det bara 3 dagar kvar.
Hur gammal var din man då?
68.
Och hur länge hade ni varit tillsammans?
41 år.
Nu när den största sorgen har lättat så ser Eva tillbaka på coronavåren som förändrar mycket av det system hon hade byggt upp för sin man med hjälp av stadens tjänster.
Han hade ju sådana här kortvariga vårdperioder redan över 1 år. Det var först 1 vecka i vård och 3 veckor hemma. Men sen blev det 2 veckor i vård och 2 veckor hemma. Men sen tog allting slut. Så vi var 8-9 veckor hemma på Tyymis. Inte någon. Den enda människokontakt var våra vänner. Dit vi gick och dricka kaffe på deras trädgård.
Familjens ena son skötte butiksuppköpen och lämnade kassen vid dörren. Den andra tog ut sin pappa, berättar Eva.
Yngre son var ute med pappa så att jag klädde pappa och förde ut till rullstolen och han skuttade runt med masken på och med skyddade händer och sådär. Och sen tog jag pappa in så att han kom inte alls in. Sonen kom inte alls in.
För Eva Lindell var rädslan över att någonting skulle hända i hemmet ändå hela tiden närvarande.
Men den där tröttheten förstås. Och just det att han var ju redan så pass tung att det var också rädslan att om vi faller till exempel, hur ska vi göra? Och om det händer så att jag hamnar i sjukhuset, eller no, okej, då fanns det ju en möjlighet att få krisplats förstås. Mm. De måste ju ta in. Men det var nog rätt så tungt.
Men åren som närstående vårdare hade inte lyckats utan hjälp utifrån, betonar Lindell.
Jag upplevde själv väldigt viktigt den att jag fick åtminstone lite egen tid. Alltså den där stadens hemhjälpare var ju god värde åt oss. Den måste vara en söka. Och hellre så att man skulle kunna få lite mera timmar än 2 timmar i veckan som räknas. Man kan ju hålla dem 4 och 4 timmar eller hur man vill. Men det där, och sen att på något sätt bara få egen tid, lite tid åt sig själv och utan att ha dåligt samvete.
Borde man fortsätta att utnyttja de där tjänsterna fast det här epidemiläget blir svårare med tanke på sin egen ork? Mm. Hur tänker du här?
Jo, det är lite sådant kontroversiellt för att man är nog rädd för sig själv och rädd för den som man sköter och ändå behöver man lite egen tid. Så att, men kanske det är ändå bra att ha lite hjälp hem och på det sättet få ork åt sig själv.
Eva sitter i sitt vardagsrum, omgiven av foton av sönerna och barnbarnet Albert. Och bilden på Leifs maratonlopp finns på hedersplats. Hon minns också kraftkällorna, små saker som betydde mycket när hennes man blev allt sämre.
Bara bastu till exempel. Han kunde ju inte fara till bastun mer för att vi har hemmet i två våningar så, och bastun är där nere. Så jag kunde inte föra honom dit mer så vi hade dusch här uppe. Och sen tittade på TV förstås och läste och sådär. Följde sudokun. Det är fortfarande min stor passion idag.
Ja, Eva Lindell är en av 1 miljon finländare som hjälper en nära anhörig i vardagen. En av uppskattningsvis 350 000 närståendevårdare. Av dem är det bara 47 500 som faktiskt har givit sig till känna och har ett avtal med kommunen om stöd. Det här visar statistik från Närståendevårdarförbundet. Eva säger ändå att hon förstår varför många väljer bort avtalet med kommunen.
Jag tror att många har den tanken att det är svårare att få vårdplats om man har en närstående vårdare. Jag vet, för att jag har många som har sagt så. Men jag tyckte själv att det var viktigt just för de här lediga dagar och det där bidraget var nog ganska sådana minimalt, men i varje fall så lite. Och jag fick ju väldigt bra hjälp från socialsidan att jag hade aldrig den känslan att jag måste slåss för saker.
Och ute i kommunerna, men också inom Helsingfors stad, är man väl förberedd inför en tilltagande epidemi i vården. Nu vet alla vad som gäller, det säger ledande socialarbetare Mikaela Turpeinen.
Närstående vårdarna verkar ha vant sig vid den här situationen, den här coronasituationen. Och det har till exempel fortsatt att ta emot hjälp av till exempel våra hemhjälpare. Och sen har vi ju också nu kortvården, så har vi ju så här småningom öppna. Att vi har ännu inte alla våra platser i bruk, men att det där, den verksamheten har också då satt igång. Och
hjälpen som finns att få är bättre tillgänglig för närståendevårdarna, betonar Turpeinen.
Och är mindre rädda i jämförelse med hur situationen var på våren. Att ett sånt här intryck har jag då fått. Och det där, till exempel den här butikshjälpen som många har haft, så har många avslutat och har börjat själv gå till butiken.
Är det klokt, tycker ni?
Nu måste man ju leva ändå ett någorlunda normalt liv, och så har vi ju alla de här säkerhetsåtgärderna och ansiktsmaskerna och det där handdesi och allt det här. Så om man håller de här säkerhetsavståndena och det där är noga med handhygienen, så tycker jag nog att det är helt ok. Och förstås undvika sådana här rusningstillfällen.
Is i magen och munskyddet på, med andra ord. Inte bara för närstående vårdare, utan alla idag. Det gäller också att använda tjänsterna som har skapats för närstående vårdare.
Till exempel har vi ett sådant här servicesedelalternativ att man kan få då de officiella närstående vårdarna har rätt till sådana här lagstadgade lediga dagar 2-3 dagar per månad. Så det där kan man välja då, till exempel då att använda det till kortvård, eller så kan man ha en sån här vikarierande närståendevårdare då i hemmet, eller sen den här servicesedelalternativet att man kan få då hem liksom hjälp, eller sen få en servicesedel till en enhet att den här vårdtagaren är då på ett sån här dygnet runt boende.
Som vi tidigare hörde är antalet närståendevårdare betydligt större än de som har ett avtal med kommunen. Tjänsterna tillhör ändå alla, oberoende av status, säger Mikaela Turpeinen.
Att man får ju nog service även som inofficiell närståendevårdare. Att lika rätt har man ju att få liksom service. Men att vi har nu märkt att, det där, de här kriterierna har blivit lite strängare och det handlar ju om att man ska ta ett sånt här helhetsansvar och alla kanske sen inte vill göra det så här officiellt.
Klienthandledaren Satu Ojanen instämmer.
En del vill inte ansöka och en del tycker själva att de är för gamla för att ta hand om sin make eller maka. Så det där. Men på något vis som känsla har man att de här inofficiella har, att det finns fler än de där, de officiella på riktigt.
Så som i samhället i övrigt ökar också de tvåspråkiga familjernas antal, även inom närståendevården, säger klienthandledaren Jana Halonen.
Det är ganska vanligt att närståendevårdaren är finskspråkig. För det är den här som behöver vård, är vår klient, så att säga. Så att vi har också tvåspråkiga familjer.
Vi vet att coronaepidemin nu sprids särskilt bland unga vuxna. Samtidigt är barn och barnbarn i nyckelposition när det gäller orken för närstående vårdarna. De vill ha besök. Men försiktighet gäller ändå, betonar Jana Halonen.
Om man nu har varit någonstans en lördag, fredag kväll och träffat sina vänner, många ungdomar kanske vill det, att då kanske man ska ha lite paus före man går sen och träffar äldre släktingar. Vi måste själva, alla, var och en, liksom ta vårt ansvar att vara liksom försiktiga. Ja.
Vi hörde Jana Halonen, Satu Ojanen och Mikaela Turpeinen vid Helsingfors stad. Jag heter Anna Savonius och jag är reporter vid Svenska Yle.